Vi ber en bön tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är här, Herre. Du är förunderlig och mäktig, Herre. Tack för att vi får fira jul tillsammans och att vi denna annan dag får också läsa ditt ord och påminnas om de händelser som hände när du föddes, Herre, och låta dem få tala till oss denna stund. Tack Jesus för att du är här och du vill möta med var och en som har samlats här, Jesus. Amen. Hemma har vi en så här kalender, så här, ett litet ord, visdomsord eller något för varje dag, så med lite humoristiskt inslag. Så idag så stod det, var en sån här bild, idag är det annan dagen. Vad var det nu igen jag skulle göra en annan dag? Så det är lätt att man skjuter upp saker och det ska man göra en annan dag. Det är idag vi ska göra det. Men idag, nu ska vi ha en bild där. Det var fel bild. Vi tar en andra bilden. Där, vem är det som kör egentligen? På något sätt så är ju den här bilden och dess sammanhang något som vi i Sverige starkt har kommit att förknippa med julen. För några år sedan så var det ett tv-program där några amerikaner hade kommit till Sverige för att de skulle fira svensk jul. De hade varit med i det här Allt för Sverige, tror jag, och nu skulle de några specialprogram. Så. Och de blev införstådda med i alla fall. Men i Sverige firar vi störst på julafton. Och klockan 15.00, då hände något väldigt speciellt. Så de såg ju väldigt mycket fram emot julafton 15.00. När det sen visade sig att man skulle, när det kom till den här punkten och att det handlade om att man skulle kolla på tecknade filmer på tv, så blev de väldigt, väldigt snopna, kan man säga. Att, var det här som var grejen så? Men i alla fall så är ju detta en bild som de flesta av oss känner igen. Musse, Långben och Kalle på husvagnssemester. Långben kör bilen och Musse är inne i husvagnen och lagar frukost. Och när den är klar så klingar han in Långben som springer in i husvagnen. Han glömmer stänga av bilen som på något sätt rullar vidare av sig självt. Och sitter de där och äter. Efter ett tag så upptäcker Musse att vi rör ju på oss fortfarande. Vem är det som kör? Och Kalle stämmer in. Ja, vem är det som kör egentligen? Och Långben, det är jag. Och så, just det är jag. Och så ut till bilen och så får kontroll på situationen. Så. Men vem är det som kör egentligen? Den frågan tror jag vi kan ställa oss alla i många olika situationer i livet. Förra veckan så skulle jag lämna in bilen till verkstad i Jönköping. Jag tog med mig cykeln också så jag kunde uträtta lite ärenden samtidigt. Så jag hade lämnat in bilen så kollade jag på, jag har inte så här jättekoll på Jönköping måste jag säga. Och det var tidigt på morgonen så det var fortfarande mörkt ute. Så jag kollade kartan i telefonen och sa att jag ska cykla ditåt och svänga där ungefär så. Så efter ett tag så stannar jag och kollar så hur jag ska köra vidare. Ja, men jag är på rätt väg. Jag är alltid under kontroll. Det är bara att fortsätta åt det hållet. Sen efter att ha cyklat en liten bit till så ser allting väldigt plötsligt väldigt bekant ut. Så det visar sig att jag har kommit tillbaka till ungefär där jag började. Och då ställer jag mig frågan, vem är det som kör egentligen? Det kan ju inte vara jag. Jag har ju bättre koll än så här. Jag ska ju, inte om man frågar min fru, men jag tycker ju ändå att jag är duktig på att hitta. Men en annan gång när jag bodde i Japan, så när jag hade lite ledig tid där, så brukade jag försöka se mig omkring lite och sådär. Och jag minns att efter att jag hade bott där några veckor så tog jag tåget in till den närmsta större stad. Utsunomiya hette den. Jag var där lite grann. Sen när jag skulle åka hem igen så tog mig till tågstationen och De här tidtabellerna är lyckligtvis både på japanska och engelska. Så jag kunde liksom lokalisera den plattform som jag skulle gå till. Och min utgångspunkt var att när ett tåg kommer in från ett håll till stationen så fortsätter det åt nästa håll. Så tänkte jag, om det måste vara detta tåget som jag ska åka med. Tyckte jag var logiskt så. Så jag hoppar på tåget där. Men när det började rulla igen så rullade det tillbaka åt det här hållet och jag skulle åt det hållet. Så det var ju bara till att gå av vid nästa station och hoppa på nästa tåg tillbaka igen till Utsunomiya. Och då tänker jag, ja, men vi kom in på en annan plattform och det var ett annat tåg. Tänkte jag, men då måste det vara detta tåget som åker vidare åt det hållet där jag ska. Så jag sitter kvar i tåget. Jag funderar inte så mycket över att alla andra i tåget, de går ur. Och sådär. Det var ju en ganska stor station, så jag tänkte, men det är nog inget att bekymra sig om. Men när tåget börjar köra, då åker det ju tillbaka hit en gång till. Så skamsen så går jag av där och får vänta på nästa tåg tillbaka igen. Och lyckligtvis så går ju tågen ganska ofta. Och då ställer man också sig frågan, vem är det som kör egentligen? Vem är det som har kontroll på situationen? Hur kunde det gå så här? Lagom skamsen. Men i alla fall så kom jag tillbaka och lyckades hitta rätt tåg och ta mig tillbaka dit jag skulle. Så resan som skulle ta 11 minuter tog ungefär en timme. Så kan det vara. Men vem är det som kör egentligen? Vem har kontroll över situationen? Och svaret på frågan i mina exempel här måste ju jag ändå medge att jag får stämma in i Långbens ord där. Men det är ju jag som kör. Och är det så får man också göra någonting åt situationen. Men det finns ju också betydligt mer allvarliga situationer i livet då vi kanske utbrister samma fråga i frustration eller i desperation kanske till Gud. Vem är det som kör när jobbiga saker händer, när vi blir omtumlade, sårade eller bedrövade eller berövade kanske på någon som vi älskar? Gud, vem är det som kör egentligen? Gud, har inte du lovat att jag ska få vara säker hos dig? Har inte du lovat att ta mig igenom alla hinder, allt motstånd, allt elände? Gud, är det inte du som kör? Hur kan detta ske mig, jag som har gett mitt liv till dig? Om vi för ett ögonblick tänker oss in i Josef och Marias situation i Betlehem. Maria har fött Jesus, en händelse som har föranletts av flera fantastiska. Men hon har fått besök av änglar, Josef har fått besök och de har fått bekräftelse från både herdar och från vise män och sådär. Och tänker jag att när vi läser vidare i texten här så kommer frågan till den också. Vi läser vad som händer efter att de vise männen, eller österländska stjärntydare som det står, när de har varit på besök och överlämnat sina gåvor, så läser vi så här. Från Matteus kapitel 2, från vers 13. När de hade gett sig av, alltså de österländska stjärntydarna, så visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. Jesus, han föds så att säga med ett pris på sitt huvud. Josef, han behöver bli varnad av änglar och de kommer med nöd och näppe undan till Egypten. De kommer undan från Betlehem innan katastrofen slår till där. Gud, vad är det som händer? Kanske de tänker. Hur länge ska vi behöva vara här i Egypten? Det var väl inte så här det skulle ske. Har inte du kontroller längre? Allt började ju så bra. Men är det verkligen så att Gud har lovat oss att livet ska vara problemfritt? Eller är det så att Gud är med oss igenom problemen? Vi läser vidare i Matteus från vers 16. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna så blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som hade sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig till det finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazare. Detta är en väldigt intressant text om man ser på det sätt som Matteus framställer den. För läser man igenom hela Matteus evangelium så ser man gång på gång hur Matteus presenterar Jesus som på ett sätt en ny Moses. Och det redan i den här texten så finns det paralleller till det, till vad Moses var med om. Gud han skickar Maria och Josef till Egypten för att Jesus ska vara säker. På samma sätt som Israels folk för länge, länge sedan fick fly undan hungersnöd ner till Egypten och där söka skydd. Sen kommer Jesus tillbaka till Israel. Han växer upp och får inleda sitt försoningsarbete. På samma sätt som Mose ledde Israels folk ut ur Egypten för att de skulle uppfylla sitt syfte som Guds folk. Så Jesus han är det nya Israel på ett sätt. Det fanns dessutom på den här tiden en utombiblisk berättelse. De kallade ju inte det Bibeln då, men en utombiblisk judisk berättelse om Mose som de flesta kände till vid den här tiden. Det berättades att en helig skribent förutsade inför farao att det skulle födas en man som skulle befria Israels folk. Vilket ledde till att farao i panik beordrade att alla unga pojkar skulle dödas. Moses pappa skulle dock i en dröm ha fått berättats för sig att det var hans son som skulle komma att befria Israel. Så räddade han honom från denna massaker. Och var man bekant med den här berättelsen så kopplades också Jesus snabbt till att bli en ny Mose. Alltså en befriare för folket. Och när Matteus här berättar att Herodes låter döda alla gossar i Betlehem så poängterar han också att genom det så uppfylls en profetia och så citerar han från Jeremia. Och läser man det sammanhanget i Jeremia och läser vidare några verser till efter det som citeras så försäkras Rakel då i det sammanhanget att hennes förlorade barn som i det fallet innebär Israels folk att de som är i exil att de ska återvända. Att det är ett löfte att de ska återvända. Så att det finns hopp för deras framtid. Det finns hopp för din framtid, säger Jeremia till Rakel. Och det kanske är det som Matteus också vill lyfta fram även här. Att han, när han berättar om Betlehems sorg, att det bara är något som är tillfälligt. En sorg ur vilken Gud kommer att föda glädje och befrielse genom Messias. Och det finns ju här ett, som man säger, ett återkommande tema om att Gud, han arbetar sig igenom katastrofer fram emot välsignelser. Från död till liv. Och Matteus, han insisterar ju på att även om det mörkaste av mörker inträffas, så finns det i Jesus ett löfte som infrias. Det var så här Israels befriare skulle anlända. Det var så här Gud skulle inleda att frigöra sitt folk och ge rättvisa åt hela världen. För det är ingen idé att Gud anländer i komfort när världen är fylld av elände. Det är ingen idé att Gud har ett lätt liv när världen är fylld av våld och orättvisor. Om han är Immanuel, Gud med oss, så behöver han vara där smärtan är. Och det är det som hela det här stycket handlar om. Gud med oss. Om vi för ett ögonblick hoppar tillbaka till Långben och Musse och Kalle, så är det ju så att om du mot förmodan inte har sett det, så när Långben han springer ut till bilen igen, så råkar han sparka loss kopplingen till husvagnen. Inga säkerhetskopplingar på den tiden. Och han märker det inte, och de har ju på något sätt tagit sig långt upp på slingande vägar i bergen, och husvagnen sätter nu full fart neråt igen i en minst sagt omtumlande och dramatisk färd. Den svänger hit och dit, den rullar runt, och det blir minst sagt kaos inne i husvagnen och allting slås sönder. Långben och sin sida, han kör lugnt vidare, och han kör ner för berget igen, och på något sätt så kommer husvagnen till samma plats och rullar runt och hakar fast vid bilen igen, och Långben han utbrister: jag tog er ner lugnt och säkert, va? Vi känner igen det där, och nu ska vi inte göra för mycket teologi från en tecknad film, men det finns ju ändå en hel del lärdom i det här. Att vi som kristna, jag tror inte vi är inte befriade från tragedier eller svårigheter. Livet det rullar runt, livet är kaotiskt ibland. Men till skillnad från Långben så är Gud fullt medveten om vad som sker. Gud orsakar inte allt som sker, men Gud är medveten om det, och det ligger en stor skillnad i det. Men vill vi leva med Gud, så ser han också till att vi landar hos honom säkert igen, oavsett hur mycket hos oss som har gått sönder. Färden genom livet kan bli lite skakig. Den kan bli väldigt skakig, men Gud finns där och vill ta emot oss. Han kanske inte använder sig av Långbens ord, men det finns gott om löften som vi kan ta till oss, luta oss emot och se fram emot. Jag vet inte om det är någon som har sett hela den här filmen med Långben. Nu återkommer till det igen. Men det som vi ser på julafton, det är ju en förkortad version. De har klippt och så som de gör i allting för att man ska kunna se mycket. Men det finns några intressanta scener bland det som är bortklippta, som mycket väl talar om för oss vem det är, eller som talar om för oss hur vi ska agera när det är som mest kaotiskt. Vi kan ropa och skrika på Gud och undra vem det är som kör egentligen. Eller så kan vi göra som Kalle gör när de rusar ner som fortast för berget. Och vi såg den bilden här innan. Han sätter sig ner på knä och ber till Gud. Och lägger sitt liv i Guds händer. Båda de scenerna har de klippt bort. Det är väl typiskt för Sverige också. Men han låter Gud få styra färden. Och detsamma får vi göra också. Att oavsett hur ditt liv ser ut idag. Om det är kaotiskt eller underbart så får du lägga det i Guds händer. Om det är lätt eller om det är tufft så får du lägga ditt liv i Guds händer. I Guds befriarens händer. Och låta honom leda dig. Genom smärtan om det är så. Genom orättvisan om det är så. För Gud vill i denna stund tala om för dig. Att smärtan du upplever, orättvisan du upplever. Den är bara tillfällig. Det kommer ljusare tider. Det kommer en tid fylld av hopp. Och fylld av välsignelse. Och det är det vi kan lära oss av Musse idag. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är här, Fader. Jag tackar dig för att du är befriaren. Du är vår konung, du är vår hjälpare. Du är vår trygga hamn, Herre. Herre, jag ber för dem som särskilt nu känner sig omskakade i livet. Som känner att saker och ting bara snurrar och finns ingen kontroll. Det har gått över styr och det finns ingen som kör. Allting går sönder. Herre, jag ber att du på ett speciellt sätt ska komma till dem och låta dem få känna hur de får landa hos dig igen. Hur husvagnen får koppla på bilen igen, Herre. Jesus, Fader, jag ber att du ska komma med din trygghet i din heliga ande och bara omfamna Jesus. Och låta oss få känna hur du vill leda oss vidare genom livet. Tack Fader för att du är här just nu och möter med oss, Herre. Amen.